Ja, vi har i vår genomgång av Romarbrevet kommit till slutet av det åttonde kapitlet, eller den senare hälften, om vi nu hinner igenom den idag. Det är, som jag sa när vi börjar med Romarbrevet, ett underbart brev. Och när vi kommer till det åttonde kapitlet så liknar jag det vid, jag tror åtminstone, Himalayas bergskedja med gnistrande vita toppar av fantastiska utsikter och vyer. Och när vi då närmar oss slutet av Romarbrevet 8 så är det lika som vi har kommit till självaste Mount Everest. Här är de största höjderna och de underbaraste sanningarna kanske genom hela Romarbrevet. Vi har sagt ett par gånger här att det kristna livet inte är det lätta livet. Vi har sagt att det kristna livet inte är det problemfria livet. Och vi har sagt att det kristna livet består faktiskt också av lidande och kamp och försakelse och kors. Vi har sagt att det är helt normalt för Kristi medarvingar att medan de ännu är kvar i den här världen också att få dela hans lidanden. Men likväl, mina vänner, så finns det inget liv som är bättre att leva än det kristna livet. För det kristna livet är det verkliga livet. I den bemärkelsen att det kristna livet är i sann överensstämmelse med verkligheten. Det är det som är skönheten i det kristna livet. Sen får det göra ont ibland. Sen må det gnaga lite ibland och må till och med storma omkring oss. Men den grund som det kristna livet är byggt på, den grunden kan aldrig vackla. Om du detta till trots väljer att leva ett liv utan någon grund, ett liv på en falsk misär, på en falsk chimär, där du så att säga själv skapar dig en målsättning med livet, men plötsligt allt kan rasa samman och inte ha något bestående värde. Även om du kan ordna det väl för dig här i tiden, så är du ändå att beklaga. Paulus föredrog, liksom Mose en gång, att lida tillsammans med Guds folk, om också för en kort tid, för att få den härlighet som låg framför honom. När Gud är för oss kan nämligen ingenting i verkligheten vara emot oss. Men Guds välbehag ska istället förbliva över oss för evigt. I Romarbrevet 8:17 har vi fått veta att Kristi medarvingar bör vara beredda på lidanden i den här världen. Men aposteln har på intet sätt lämnat oss utan tröst. Han har sagt att lidandet egentligen bara bestyrker vårt äkta barnaskap hos Gud. Han har sagt att lidandet i den här tiden faktiskt inte ens är värt att jämföras med den härlighet som kommer att uppenbaras på Guds barn. Han har sagt att hela skapelsen faktiskt väntar på Guds barns förhärligande på ett mycket ivrigt sätt. Eftersom hela skapelsens befrielse från förgängelsens förbannelse ska sammanfalla med den dag då Guds barn förlossas. Därför skapelsens suckan innebär egentligen bara en födslovånda som innebär att en ny tid förebådas. En kommande härlighet skall snart bryta in. Och Guds barns suckan i vers 23 grundar sig på otillfredsställelsen med vårt nuvarande bristfälliga tillstånd. Vi är inte nöjda med det. Samtidigt grundar sig Guds barns suckan på en längtan efter den slutliga manifestationen av att vi verkligen är Guds barn. En längtan som är kraftigt förstärkt av det faktum att vi redan här har fått den helige ande som en förstlingsgåva. Och därigenom en ljuvlig försmak av vad som komma skall. Det är inte så konstigt att Guds barn längtar och suckar ibland. Och den där suckan, den blir tydligare i tider av svår sjukdomsnöd. Den blir tydligare när vi känner oss tyngda i kampen och när frestelserna blir för stora. Då är det lika som vi längtade efter befrielsen ifrån vår mänskliga begränsning. Och denna suck av längtan och väntan, den är normal för Guds barn. Ty vi är ju ännu frälsta endast i hoppet, vad vår erfarenhet som människor i historien gäller.
Och därför åstundar vi lika som att se fullbordan av vår frälsning. Och så kommer vi till vers 26 och får en ytterligare stark tröst i det att vi lär oss att också den helige ande suckar inom oss och beder för oss. Den helige ande innebor nämligen församlingen och innebor den troende individen. Och han har liksom identifierat sig med vårt bristfälliga och lidande tillstånd. Anden själv kommer vår svaghet till hjälp, står det. Är det inte underbart att Gud inte fördömer oss för vår svaghet, utan istället kommer vår svaghet till hjälp? Han kommer för att bistå oss i vår svaghet. Det grekiska verbet används i profana sammanhang om till exempel en sån banal sak som du tar och försöker lyfta ett bord men inte kan det själv, och så kommer någon att ta tag i andra änden av bordet och så kan ni lyfta det tillsammans. Den helige ande kommer vår svaghet till hjälp och bistår oss i bönen. Och det är väl så att mitt i lidandet kan det vara svårt att till och med bedja. Och det finns stunder i våra liv då vi helt enkelt inte orkar att bedja. Och ibland så känner vi oss fördömda för det. Men det har vi alls ingen anledning att göra, för den här versen lär oss att det är då som den helige ande kommer och beder för mig precis det som är i enlighet med Guds vilja och Guds goda plan för mitt liv. Allmänt säger Paulus här att vi faktiskt inte vet vad vi bör bedja, eller egentligen borde det översättas hur vi ska bedja. Därför att vi är begränsade i vår mänskliga svaghet. Och det hindrar oss från att se vad som egentligen är det bästa för oss och för andra som vi är i färd att bedja för. Därför kan det vara svårt att veta precis hur vi egentligen ska bedja i olika situationer. Det är endast Gud som vet vad som är bäst för oss. Och det är därför som han har givit oss anden, för att liksom översätta vår egen andes suckan så att bönen blir förenlig med Guds vilja och plan för våra liv. Inte ens Paulus skulle väl ha kommit på idén att bedja om en törntagg i köttet. Knappast. Istället bad han ju om att bli befriad ifrån den. Och ändå så fick han förklaringen att detta faktiskt var efter Guds bästa vilja för Paulus liv. Att han fick bära detta lidande. Du ser, det endast Gud som förstår vad som ytterst är bäst för oss. Precis som föräldrar ibland måste avböja sina barns önskningar. För de vet att vad barnen ibland kommer och ber om egentligen inte är bäst för barnen. Det är därför som jag har förbjudit min Thomas, fast han inte kan förstå det, att han faktiskt inte får leka med en kniv än. På grund av att vi vill våra barns bästa så ger vi dem inte godis varje dag, fastän de ber om det. Innan vi beder kanske vi borde klargöra för oss möjligheten av att vi kanske inte riktigt förstår, när vi nu går i bön, vad som är Guds bästa vilja. På grund av vår mänskliga svaghet. Och därför göra oss mera beroende av den helige andes ledning. För den helige ande, han manar gott för oss med outsägliga suckar. Jag tycker det är så gripande att läsa om Hanna, du vet, i första Samuelsboken 1. Som under så stor bedrövelse kom inför uppenbarelsetältet och skulle bedja den bön som låg henne så varmt om hjärtat. Men hon var så bedrövad och så nere och så bekymrad att hon inte ens orkade forma ord till sin bön. Utan det var liksom bara läpparna rörde sig inför hjärtats viskningar. Och Eli som satt vid tältet, han trodde kvinnan var drucken och ville förebrå henne. Men hon säger till honom, det är inte alls så. Jag bara utgöt mitt hjärtas bekymmer inför Herren. Inga ord. Ordlösa suckar nådde dock fram till Gud. Och så småningom kom bönesvaret. Vad skönt att veta att vi inte ens behöver forma vår bön till ord alltid. Utan Gud förstår genom den helige andes verk våra innersta önskningar. Och det är lika som den helige ande bär fram våra suckar till Gud med ett budskap utan ord, men som Gud väl förstår, för han utransakar hjärtan, står det, och vet allt. Därför kommer också bönen att besvaras. Därför att den helige andes förbön i oss, den är efter Guds vilja. Det är väl skönt att veta. Till en sjuk människa som ligger där och säger, jag orkar inte ens bedja. Eller till en bekymrad människa, kristen människa som säger, jag är så slut så jag inte ens orkar bedja. Så har vi alltså förmånen att kunna säga henne i tröst. Men vet du om att just nu beder den helige ande för dig genom outsägliga suckar. Bär den helige ande fram böneljud till Gud för att det bästa ska ske med dig. Det som är efter Guds vilja. Den helige andes förbön är inte efter våra önskningar nödvändigtvis. Efter våra mänskliga planer. Utan den är i förening med Guds höga suveräna vilja för våra liv. Ja, även om vi inte nu vet alltid hur vi ska bedja. Så säger vers 28 att vi i alla fall vet en sak. Och det är att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud och är kallade efter hans rådslut. Vissa saker tillåter Gud i våra liv. Andra saker orsakar han aktivt själv att hända i våra liv. Men allt detta tillsammans måste enligt Guds suveräna plan samverka till det bästa för oss. Allt, det vill säga svårigheter, prövningar, såväl som glädjeämnen, ja till och med misslyckande och syndafall. Gud kan tillåta till och med sådant i våra liv. Det är för att han vet att det kan samverka till det bästa. Det betyder inte att Gud vill allt som händer i sitt liv. Men ingenting är förlorat i Guds händer, så att säga, för de utvalda, för dem som älskar Gud. För dem som är kallade efter hans rådslut är ingenting förlorat och bortkastat helt. Utan han kan vända det till någonting gott. Ja, ibland så tycker vi förstås att det händer en hel del onödiga saker i våra liv. Som till exempel för missionär Elisabeth Eilott. Hennes man hade blivit dödad av den indianstam som man försökte evangelisera i. Men hon upptog missionsarbetet i stammen och i en annan stam. Och började översätta till stamspråket, Bibeln. Och samlade en hel lång, ett helt arkiv med arbete och material för detta översättningsarbete. Men så småningom så dör plötsligt hennes hjälpare. Han som endast kunde både det språket och spanska. Hon står där ensam. Och ensam kämpar hon i 8 ytterligare månader för att få färdigt det översättningsarbetet. Och så måste hon lämna och gå till ett annat område. Och få snart höra att alltihop har förstörts och stulits. Hela hennes arbete är ödelagt. Man tycker hon var ute i Guds ärende. Och vet du vad hennes kommentar till detta är? Jag helt enkelt måste böja mig inför kunskapen om, eller vetskapen om, att Gud är sitt eget handlandes tolkare. Hon menar vi måste överlåta åt Gud att tolka sina egna vägar. Vi kan inte alltid förstå det. Och vi kan inte kräva att vi ska förstå alltid Guds vägar. De är högre än våra. Och så böjer hon sig för Gud och säger, jag överlåter åt honom att tolka det här. Jag förstår det inte. Och vi begår misstaget, säger hon, om vi tror att vi vet vad som är Guds vilja för hela vårt liv. Vi kommer att märka stunder då vi helt enkelt slår huvudet i väggen och fattar ingenting. Men det är en del av korset som vi har fått att bära. Egentligen är det så att Satan med alla sina attacker bara gör Gud en enda stor björntjänst. För Gud använder nämligen till och det som vi tolkar så som ont i våra liv till någonting gott. Ingenting låter han vara förlorad för dem som är kallade efter hans rådslut. allt samverkar till det bästa. Ja, men jag tycker inte det här var det bästa. Ja, men vad är då det bästa? Ja, det sägs oss i nästa vers. Det bästa är att vi blir lika hans sons avbild. Det är det bästa. Det är det högsta tänkbara goda. Och det är det som är Guds bästa målsättning med våra liv. Det bästa är inte att vi blir befriade från bekymren och problemen. Det bästa är att allting samverkar till att vi blir mera lik Jesus Kristus. Och för sina utvalda har Gud alltså redan bestämt det här målet. Ni ska bli lika min son. Och allt som händer er under jordevandringen ska jag tvinga samverka till detta höga mål. Att ni verkligen blir lika min son. Ja, här mina vänner träder vi in på helig mark. Och vi gör klokt i att förhålla oss mycket ödmjuka när vi nu talar om Guds heliga rådslut. Må Gud bevara oss från den intellektuella stolthet som det innebär att inför de här verserna säga: det här förstår jag inte, därför kan jag inte tro det. Må vi istället erkänna att Guds vägar faktiskt är högre än våra vägar. Och hans tankar är högre än våra tankar. Många har förhastat sig här och gjort sin egen logik till norm för vad Guds rådslut får vara och inte får vara. Men vi gör väl i att hålla Gud för sannfärdig, allgod och allvis i allt vad han gör, även om vi inte förstår hans eviga rådslut. Guds rådslut innefattar nämligen allt, allt. Både det mål som han redan har bestämt och allt som sedan måste inträffa på vägen mot det målet för Guds barn. Han har redan bestämt slutmålet, nämligen Guds barns förhärligande. Sedan har han också suverän kontroll över allt som händer på vägen mot det målet. Gud är allvis, ja. Gud är allgod, ja. Gud är allvetande, ja. Av alla tänkbara planer som skulle kunna finnas för historiens gång har Gud valt den plan som är i full överensstämmelse med alla Guds egenskaper. Och det är den plan som vi nu ser utverkas i historien, även om det lilla ögonblick vi lever, vi tycker vi måste sätta många frågetecken. Men när Gud av evighet fastställde en plan, så visste han samtidigt alla detaljerna i densamma. Gud kunde därför på förhand känna dem som skulle bli frälsta eller utvalda. Och alla de fakta också och de detaljer som skulle komma att ha med deras frälsning att göra. Annars vore Gud inte Gud. När sedan frälsningsplanen och Guds plan utverkas i historien och genom tidsåldrarna, så sker det i enlighet med Guds eviga rådslut. Guds syfte började med att han kände oss redan innan världens grund blev lagt. Guds syfte fortsatte med, säger vers 29, att han på förhand bestämde målet med våra liv. Nämligen att vi skulle likbildas med hans son. Det målet var redan förutbestämt. Vi skulle bli krönta med samma härlighet som den enfödde sonen. Därför står det i Efesierbrevet 1. För en världens grund var lagt, har han utvalt oss i Kristus till att vara heliga, ostraffliga inför sig. Guds frälsningsplan började sedan att verkställas när han kallade människorna till Kristus. Andra Timoteus 1:9. Han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, icke på grund av våra gärningar, utan efter sitt eget rådslut och sin nåd. Den nåd som han redan för evärdeliga tider sedan gav oss i Kristus Jesus. Du ser, allt var redan lika som klart i Guds eviga rådslut. Gud är inte beroende av tiden. Men kallelsen består i att när vi hör evangeliet, Den helige ande är där och låter oss förstå och veta sanningen i fråga om synd, rättfärdighet och dom. Johannes 16 kapitel. Människan är nämligen så fallen tydligen. Ja, så förmörkad till sitt förstånd och så död till sin ande. Att hon utan detta övernaturliga verk från den helige ande och från Guds sida inte själv kommer till insikt om att hon faktiskt behöver Kristus. Därför säger Jesus de märkliga orden: ingen kan komma till mig om icke fadern drager honom, eller om det icke blir honom givet av fadern. Utkorelsens mysterium får vi anledning kanske att återkomma till i det 9:e kapitlet. Men om det också är en oerhört svår förståelig sanning, så är den tydligen icke desto mindre viktig. För Petrus säger: vinnlägg eder därför, mina bröder, om så mycket mer om att göra er kallelse och er utkorelse fast. Ty om ni det gör, ska ni aldrig någonsin komma på fall. När kallelsen besvaras av oss som människor i tiden, så sker nästa steg i Guds frälsningsplan enligt vers 29, ja enligt vers 30. Den som han har kallat, den har han också rättfärdiggjort. När vi svarar ja på kallelsen och i tro tar emot Jesus Kristus, så innebär det att Gud förklarar oss rättfärdiga inför sig själv. Han ger oss en rätt ställning inför sig själv. Han plånar ut skulden och han tillräknar oss Kristi rättfärdighet. Det slutliga steget i frälsningsprogrammet, det väntar vi i vår erfarenhet ännu på. Men i Guds ögon, mina vänner, är det lika säkerställt som de steg som vi redan har varit med om vi får tro den här versen. Själva tempusformen antyder det, inte i 1917 års översättning, för den har gett vika för, jag vet inte vad, kanske en bättre grammatisk läsning. Men egentligen så säger grundtexten samma tempusform som de övriga verben i versen, nämligen: han har, den som man har kallat, den har han rättfärdiggjort, och den som man har rättfärdiggjort, den har han också förhärligat. Har förhärligat. Han har redan gjort det, säger versen. Ja, men vi har inte upplevt det än. Nej, men för den Gud som inte är begränsad av tiden och rummet är det lika som redan ett fullbordat faktum. För Gud existerar nämligen inte förfluten tid, nutid eller framtid. Han är höjd över tiden och rummet. Han sitter inte nervöst och väntar på hur ska det gå. Han har redan bestämt utgången. Och han är nu i full färd med att låta allt samverka till det bästa, det vill säga vårt slutliga förhärligande och likbildande med hans son. Frälsningen är ju av Gud. Från början till slut, det är vad Romarbrevet 8 har förkunnat för oss. Det inte lagen kunde åstadkomma eftersom den var försvagad genom köttet. Det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Allt gjorde Gud. Frälsningen beskrivs i Romarbrevet 8 likasom ifrån Guds perspektiv. Naturligtvis finns också det personliga ansvaret från vårt perspektiv sett. Det står ju på många ställen i skriften att vi har ansvar vad vi gör med evangeliet. Åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Var en som tror på hans namn ska ha evigt liv. Vem som vill, kom och drick av livets vatten för inte. Den som kommer till mig, vem som helst som kommer till mig, honom ska jag sannoliken inte kasta ut. Där har du det personliga ansvaret. Ja, så står det på utsidan av frälsningens dörr. Vem som vill, välkommen in. Men när du kommer in i frälsningen och liksom läser på insidan av frälsningens dörr, så ser du de märkliga orden: för en världens grund var lagd, utvalde jag dig till barnaskap i Kristus Jesus. Han som i oss har begynt ett gott verk, han har också lovat och försäkrat: jag ska fullborda det. Paulus var en församlingens förföljare, som ni vet. Han hatade dem som trodde på Jesus Kristus. Men plötsligt på Damaskusvägen blir Guds kallelse honom övermäktig. Han kunde ingenting annat än bara kapitulera. Och det var inte genom människors övertalningsförmåga. Det var Gud. Det var Gud. När sedan Paulus vunnit insikt om Guds nåd, som kallat honom när han ännu var att likna vid ett ofullgånget foster, som han säger. Ja, då förstod han att Gud, lika som hade fäst sina ögon på honom redan i moderlivet. Så när han skriver till Galaterna så säger han att Gud alltifrån min moders liv har avskilt mig för evangelietjänst. Redan innan jag kunde göra vare sig gott eller ont, innan jag kunde på något sätt eventuellt förtjäna mig min frälsning, då avskilde Gud mig. Och sedan har han kallat mig också i sin nåd. Det är nåd alltså, från början till slut. Och genom tron blev Paulus rättfärdiggjord. Och under hela sitt liv så väntade han sedan på sitt förhärligande, som man såg på ett säkert sätt ligga där och vänta på honom. Vers 31. Vad ska vi nu säga här då? Ja, vad ska vi säga? Vad ska vi dra för slutsats av detta? Om Gud på ett sånt fantastiskt sätt har förbundit sig att förverkliga sin frälsningsplan med våra liv, vad ska vi säga? Om Gud verkligen är för oss på ett sådant fantastiskt sätt, vem skulle då kunna vara emot oss? Att just vi är det ständiga föremålet för Guds handlande och omsorg. Om Gud så till den grad är för oss att han förbundit sig att göra oss lika hans egen son, vad ska då kunna stoppa Gud? Eller vem ska då kunna stoppa Gud? Om Gud är på vår sida, vem vågar vara emot oss? Vem skulle kunna göra Guds plan om inte en enda människa med Gud är alltid i majoritet? Det lär oss hela Gamla testamentets historia. Läs om Josef. Läs om Mose. Med hela Egypten och fara emot sig, men med Gud med sig. Och fara måste släppa detta slavfolk. Läs om Daniel. Allting verkade vara emot honom i lejongropen, men Gud var med honom. Vem kan göra någonting när Gud har förbundit sig att vandra vid vår sida? Vem kan förvända Guds syften? Vad kan alla helvetets makter och hela världens fientlighet göra mot dem som Gud har beslutat sig för att vara för? Gud säger till oss precis som han sa till Abraham en gång, när Abraham just hade mött yttre motstånd och fientlighet. Frukta icke, Abraham. Jag är din sköld. Och David bekänner i den 27:e psalmen: Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Herren är mitt livs vän, för vem skulle jag rädas? Beviset för att Gud är för oss, det har vi i vers 32. Han har ju inte skonat sin egen son. Han har ju utgivit Kristus för oss alla. Så klart att Gud är för oss. Gud har redan givit oss det största beviset på sin kärlek till oss. Och vet du, det gjorde han i en tid när vi ännu var syndare. När vi ännu var syndare, då handlade Gud och utgav sin son för oss. När vi ännu likasom var vända med ryggen emot Gud och gick vår egen väg, hans fiender, då tog Gud första steget till försoning. Gud har likasom redan gjort det som man skulle kunna beteckna var svårast ifrån hans sida. Han handlade i kärlek till oss medan vi ännu var hans fiender. Hur mycket säkrare kan vi då inte vara på att han ska handla i godhet mot oss nu när vi är hans barn, nu när vi är hans vänner? Såklart, han har redan gjort det svåraste. Han har givit oss sin son. Nu återstår det lättaste, så att säga, att ge oss allt med Kristus. Och det har han beslutat att göra. Grunden är lagd för vår frälsning. Skulle någonting nu kunna hindra Gud att slutföra verket och låta oss i verklighet få dela arvet med Kristus? Gud har satt en ära i att föra det till sin fullbordan. Allt vad vi skulle kunna göra, allt vad vi skulle kunna önska oss, det har han redan givit oss i Kristus. Gud är ju för oss. Därför finns det ingen anklagelse. Därför finns det ingen fördömelse. Därför finns det ingen skilsmässa, är vad resten av detta kapitel säger. Scenen är en rättssal, den himmelska rättssalen. Och vers 33 säger, vem vill anklaga Guds utvalda? Gud sitter där själv såsom domaren. Och alla Guds utvalda, alla Guds barn står där i de anklagades bås likasom. Och Paulus frågar, okej, får se om det är någon som vågar träda upp och anklaga Guds utvalda nu. Varsågod, vem som törs, vem som vill. Och det är tyst i rådsalen. Ingen vågar. Varför det? För domaren själv har redan rättfärdiggjort. Högsta domstolen har redan frikänt. Mina vänner, detta är inte någon vanlig liten tingsrätt ute i någon kommun i Sverige. Någon liten domsaga. Detta är inte ens högsta domstolen i Svea rike. Detta är universums högsta domstol. Där Gud själv är domaren. Och han har frikänt alla dem som i tro har kommit till Jesus Kristus. Han har förklarat dem rättfärdiga. Det finns ingen anklagelsegrund längre. Och visst finns det en åklagare som gång på gång träder sig in i domsalen och stör tystnaden och pekar sitt långa finger emot Guds barn, eftersom vi ännu så länge vi är kvar i denna tid dock har brister och faller i synd, och han anklagar oss dag och natt, står det i Uppenbarelseboken. Men på Guds högra sida sitter vår försvarsadvokat, Herren Jesus Kristus. Vi har också en försvarsadvokat i den himmelska rättssalen. Och för varje anklagelse som når faderns öra likasom, så pekar han på sitt blod och säger, under det blodet är alla mina barns synd. Mitt blod har betalt skulden för deras synd. Vem kan anklaga Guds utvalda? Vem skulle kunna vara emot Guds utvalda? Domaren själv är ju för dem, och inte på något partiskt orättvist sätt, utan på ett helt lagenligt sätt. Har han rättfärdiggjort dem? Lagen har ingenting att invända. Lagens bok ligger där på bordet likasom. Men har ingenting att invända, utan är fullständigt nöjd, eftersom lagens alla krav har fullbordats i honom som Guds barn förtröstar på, nämligen Herren Jesus Kristus. Försvarsadvokaten själv har uppfyllt lagen. Det finns alltså ingen legitim anklagelse kvar. I vers 34. Vem är den som vill fördöma? Det är lika som ett stycke längre. Det fanns inga anklagelser att komma med. Vem är nu den som vågar avkunna en fällande dom? Den synd som vi anklagas för, den har sonats. Och också domen har burits. Vet du, vid korset blir Satan stum. Vi har förmånen, som vers 34 säger, att få peka på Kristi död. När han kommer med sina försök att fördöma oss, så pekar vi på korset. Försök inte, domen har redan utverkats. Den har redan burits. Han granskar bevisen och finner ingen grund för dem. Lämnar dem åt sidan, domaren. Han kommer in i rättssalen igen, den är åklagare, och försöker fördöma oss. Kristus står upp, vår försvarsadvokat, och säger, herr domare, jag har redan burit straffet. Ja visst, min son, gå ut, Satan. Vem kan uttala en fördömande dom över dem som Gud har frikänt? Ja, inte bara frikänt, utan också godkänt. Godkänt. Det började ju 8:e kapitlet med att triumfera ut. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Jesus Kristus. Vem vågar uttala en fördömande dom när högsta domstolen redan har frikänt? Det är dömt att misslyckas. Kristus har dött. Domen behöver inte verkställas igen. Jesus säger, den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han kommer icke icke under någon dom, utan han har övergått från döden till livet. Skall aldrig komma in under någon fördömelsedom. Men vi förlitar oss inte bara på en död Kristus, fortsätter versen. Vi förlitar oss på en uppstånden och levande Kristus. Och inte bara på en levande Kristus, utan på en aktivt verksam Kristus som sitter på Guds högra sida och manar gott för oss. Han sitter i maktposition i den himmelska rättssalen. Det är ingen dålig försvarsadvokat vi har, mina vänner. Och utifrån sin maktposition så beder han för oss. Där sitter han i sin maktposition på Guds högra sida och manar gott för oss. Dag och natt manar han gott för oss. Hela tiden hänvisar han till sitt fullbordade försoningsverk på korset. Det faktum att Kristus beskrives såsom sittande tillkännager att försoningsverket är fullbordat. Ingenting mer behöver göras. Överste prästen har satt sig ner. Det är klart, det är fullbordat. Hela tiden pekar han på att vår skuld är betald. Och det faktum att Jesus Kristus finns där, mina vänner, i den himmelska rättssalen som vår försvarsadvokat, det borde garantera för oss att det aldrig kommer att finnas någon fördömelse för dem som är försonade genom hans blod. Det står i Hebreerbrevet 7:25, därför kan han också till fullo frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem. Det finns alltså ingen anklagelse. Det finns ingen fördömelse. Och till sist nu, det finns ingen skilsmässa någonsin. Det är ingen som kommer till anklagarbänken och säger, ja, nu är du dömd, nu ska du sättas i fängelse. Och på så sätt skulle skiljas ifrån domaren Gud. Nej, det finns ingen skilsmässa. Om Gud är för oss, hur kan det då komma sig, säger du då, att vi får lida så mycket? Älskar han oss verkligen? Är vi inte skilda från hans kärlek när vi får gå igenom så här mycket? Nej, inte alls. Ingenting, slutar nu kapitlet, kan skilja oss från Kristi kärlek. Och Paulus ger oss en lista på exempel. Och han talar verkligen också utifrån egen erfarenhet. Ty han hade gått igenom alltihop det här och mycket mer som vi talade om förra söndagen, ni vet. Andra kor 11 kan du läsa om. Han visste vad han talade om. Han hade gått igenom allt detta som här beskrivs som bedrövelse, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet. Men han var ändå viss om att han alls inte var skild från Guds kärlek till honom i Jesus Kristus. Nej, säger han istället. I allt det här vinner vi en överväldigande seger. I allt detta ska det visa sig att vi inte bara är vinnare, utan övervinnare, står det. Ja, till och med mer än övervinnare. Det är vad det står. Genom vår förening med Kristus så ska det visa sig att vi är övervinnare över allt det som Satan för in i vår erfarenhet för att försöka få oss att betvivla att Gud fortfarande älskar oss som hans barn. Men ingenting av det ska någonsin kunna skilja oss från Guds kärlek. Döden ska inte kunna det, säger han. Änglar kan det inte, livet kan det inte, andefurstar kan det inte. Ingenting idag, ingenting imorgon, ingenting i framtiden. Inte ens Satan ska kunna skilja er från Guds kärlek i Jesus Kristus. Min vän, Romarbrevet 8 ger dig trygghet i frälsningen. Och om du inte får den där så vet jag inte var du ska få den. Det är liksom en enda lång lovsång till Guds nåd. Du har väl stämt in i den lovsången, du som är här idag. Du känner väl glädjen över att få vara ett Guds barn. Över att få vara föremål för denna oändliga kärlek. En kärlek som aldrig ska upphöra. Idag kan du bli ett Guds barn som finns här i Saronkyrkan men inte har kommit in under hans nåd. Och du kan bli föremål för honom som kommer att låta allt samverka i ditt liv till det bästa. För ditt eviga väl. Gud kan bli för dig. Jag tror, mina vänner, att mänskligheten likaså befinner sig i två skilda domsalar eller rättssalar. Den ena delen av mänskligheten befinner sig i den rättssal som jag just har beskrivit. I den rättssal där domaren själv har förkunnat. Ingen anklagelse, ingen fördömelse, ingen skilsmässa någonsin. Men den andra rättssalen som finns kvar ända sedan syndafallet i Eden och där upprättades en gång, där är kontrasten tragisk. Vet du, om du är kvar i den rättssalen, det vill säga om du är kvar i oförlåten synd, om du ännu inte har tagit vara på hans försoning, då heter det som över Adam och Eva en gång: det finns anklagelse, synd har begåtts som inte är uppklarad. Det finns fördömelse, till den lön som synden giver är döden. Och det finns skilsmässa. Gå ut ifrån denna lustgård. Och människan skildes från Gud. Vilken tragisk kontrast mellan dessa rättssalar. Och det är faktiskt så att du befinner dig i en utav dem. Men du vill väl inte förbli i Adams rättssal, med anklagelsen kvar över ditt liv, med fördömelsen hängande outklånad, därför att du ännu inte tagit vara på Kristi försoningsverk. Du vill väl inte vara kvar i den rättssal där skilsmässa råder nu och ska råda för evigt, om inte du tar vara på försvarsadvokaten och medlarens tjänst och dina vägnar på korset en gång. Är du kvar i den rättssalen? Mina vänner, det väntar en slutlig dom. Vi är idag i domssöndagen. Och det finns bara en försvarsadvokat. Den dag du en gång ska träda fram inför Guds dom. Bara en försvarsadvokat. Och om han inte lät känna dig som sin, som den som tagit vara på hans tjänst för dig på korset, så ska han inte föra din talan den dagen. Utan du ska nödgas se anklagelsen på bordet och ta emot ett rättvist utmätt straff ifrån Gud, den helige och rättfärdige domaren. Men idag kan allt förändras. Idag kan det faktiskt bli så i ditt liv att domaren Gud själv blir för dig. Han blir för dig. Skulle du inte vilja ha det så? Om du föraktar hans erbjudande, måste du möta honom som domaren. Men idag kan du få uppleva att Gud blir för dig. O, att du ville komma. Du som har stått kanske aldrig i en rättssal och kanske aldrig ska få göra det här på jorden, men veta att du redan är frikänd i den högsta tänkbara av alla rättssalar. Gud är din vän. Gud är för dig.